This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/comedy ad free. That's Amazon.com/comedy ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det här är min gainer-frukost.
Det var nice.
Det är som havregryn, ett ägg, chokladproteinpulver och en banan.
Och
ja, precis. Mm. Och lönnsirap, 3 deciliter. Så får man en sån liten, känner man att man bara... Ja, verkligen. Ja, precis. En liten en gnutta rom. Om man med gnutta menar en 6-7. Men vi rullar ju här. Då kan jag direkt på tape fråga dig om du nyligen har varit på en ställe där du fått frågan eller sett på pris på menyn att det är liksom 4 eller 6 när det handlar om grogg. Jag har någon teori om att det är på utdöende.
Ja, det tror jag nog också. Det var fan länge sedan man såg det.
Först tänkte jag att det var så här att man vet att man har liksom att man har kommit upp sig när man inte längre minns när man senast fick frågan 4 eller 6. Men det är nog mer kanske bara att man har att tiden har sprungit ifrån 4 och 6.
Fast vet du, det var ju när vi åt sill så frågade de ju om det när vi valde snaps.
Ja, visst gjorde de det.
Shit, alltså det kommer jag på nu bara.
Ja, det är ju helt sant. Och den här spaningen har funnits med mig sen strax innan det. Så att den är liksom...
Den bara hängde med envis.
Ja, jag bara valde att ignorera. Det är liksom direkt... Det är verkligen så här, Gud, snälla Gud, ge mig tecken så jag inte ska göra det här. Ja. Och så bara slår blixten ner och man bara, nej, det kunde vara slumpen.
Traska vidare.
Ja. Men du, nu då går vi rakt in i hälsningen här.
Ja.
Hallå! Och superduper, välkommen till det här goa, mjuka, nya förmiddagsavsnittet av din favispodd som heter Rätt upp i verkligheten. Ja men visst, Sveriges roligaste podd, ja, som görs av 2 killar, ja det är riktigt. Och de 2 killarna, det är ju jag, Johan Hurtig Wagrell, på andra sidan internet, Jonas Strandberg.
88, hallå.
Hej!
Hej!
Hallå, hallå!
Jag sitter i Norrköping just nu och på ett litet hotellrum.
För att få lite lugn och ro och podda.
Ja, precis. Jag var tvungen att åka hemifrån lite och...
Ja.
Nej,
ska jag åka till Södertälje? Nej, jag behöver längre bort.
Nej, men jag är på en sån riktigt udda stand-up-vända som jag inte har varit på väldigt länge. Ofta nu för tiden så brukar det mer vara typ att man åker iväg på ett gig då och då.
Ja,
specifikt
verkligen.
Så. Men nu har jag varit på 2 i rad och imorgon, eller ikväll är det 3:e. Så att det,
ja.
Man är lite ovan vid det. Men det finns ju folk som turnerar på riktigt. Så att man ska inte... Det är ju ingenting jämförelse.
Nej, men verkligen. Men det är ju sådär. Det är väl ett par arrangörer där ute som har liksom fått då på olika håll idén att det är såhär. Ja, men om jag har en klubb i den här mellanstora staden. så kan jag, ja men det är x antal människor som är max på något sätt. Mm. Så att det, liksom, det är svårt att kanske räkna hem, man kan inte ta så mycket betalt, det är liksom begränsat antal liksom, publik. Och, men komikerna är på något sätt ändå lika svåra att boka om man skulle göra det 2 dagar i rad eller sådär. Så att de hittar på det, okej, men näst byn som är liksom näst gårds.
Ja, det är ju det normala förfarandet.
Ja.
Det är lite annorlunda den här vändan. Den här gig-vändan började i förrgår då, när jag spelade in det här i Borlänge.
Och då tänker man ju då, vad har vi nära Borlänge?
Ja, kan det vara liksom, eller liksom...
Jävle, precis. Uppåt Härnösand, det är långt bort.
Ja, nej, men, eller liksom ja, men hela det området där.
Ja.
Men nej.
Det finns ju många byar nästgårds. Då, vilken blev det?
Då blev det Norrköping.
Ja, det då. Blev Norrköping där, ja.
Igår. Så det är drygt 3,5 timmars bilfärd. Och det var väldigt mysig bilfärd, ska jag säga. Jag åkte med Hampus Algotsson och Karl-Einar Häckner. Så giggade vi då igår kväll i Norrköping på ett ställe här. Och ikväll så ska vi till den klassiska grannorten då till Norrköping, nämligen Tranås.
Ja.
Det är dock bara 1 timme härifrån, så det är inte lika farligt.
Ja, det är inte 1000 mil, men...
Nej, så det är 3 landskap på 3 dagar. Det är mysigt.
Ja, men det är lite... Man pratar ju om den så här stand-up gyllene triangeln.
Just det.
Och då är det ju just... jag har redan glömt Borlänge, Tranås och Norrköping. Ja. den är ju liksom... Det är som Gren och Lee inom fotboll. Eller så liksom, eller den original treenigheten.
Ja. Fadern, sonen och ja, den där.
Yeah. Och Karl-Einar Häckner.
Vi hade även en sån grej när vi skulle lotta vem som skulle få sitta i där framme. Jag och Karl-Einar, för Hampus kört hela vägen. Och ja. då gick jag av någon anledning med på att Karl-Einar sa att du... Om jag håller, jag har ett plektrum här. Och den som får plektrumet får sitta där bak. Och då ställde jag av någon dum anledning upp på det. Och fick
ja, det var
där.
Jättekul. Du glömde då att Karl-Einar Häckner är komiker och trollkarl, ja, eller hur?
Sen typ 35 år.
Ja, det är fantastiskt. Och du bara, ja, nej, jag fick inget, jag hittade inget plektrum. Och han bara, nej, men du kan, förlåt, sa jag plektrum? Jag menade 10 duvor. Och så bara, flapp, 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 flapp.
Ja, oh, shit. Nej, så jag är lite, ja, lite så, men jag är väldigt glad att podda med dig. Det brukar, ja, det piggar alltid upp.
Ja, men det är jättebra. Du får liksom, vi får ljuga ihop någonting. Det kan vara vårt liksom, sidomission.
Mm.
Vi ljuger ihop någonting. Om det, liksom, vi försöker hitta kanske från storyn eller som vi läser eller något annat som bara dyker upp. Men att vi skulle kunna hitta någonting som du sen, något hopljuget som du sen får med dig in i bilen då.
Mm.
När ni ska köra.
Ja, det är en bra,
alltså, du vet, antingen så här, fan, det hände en så sjuk grej idag när vi poddade. Eller shit, det var en story som där hörde vi att. Eller
ja,
något sånt där.
Det är smart. Det är... Men hur mår du? Är det bra med dig?
Jag mår strålande. Det är liksom fina fisken, tipptopp, top notch. Ja, alla de där.
Så bra det kan bli, helt enkelt.
Goa slogans som finns. Och därför, så i och med att jag mår ändå så förhållandevis bra, så har jag vågat mig på en historia här som jag har plockat fram, som känns annorlunda och spännande, men också kanske ganska mörk.
Mm, oj.
Jag tänker att idag är jag liksom kapabel att tackla en sån grej.
Ja, men vad spännande. Det ska bli kul att höra den.
Ja, och vad har du plockat fram då för gott?
Alltså, jag tänkte lite säsongsbetonat nu. Det närmar sig jul och sådär. Så jag hittade faktiskt en story om, på ett lite tidlöst tema, en släkting som dricker lite för mycket och hur man hanterar det.
Mm.
Så,
ja, men det blir väldigt spännande. Jag slog så tanken att det är så här, man pratar ju om att det är så här, ja, men låt julen vara vit för barnens skull, och de är liksom om det är så här, folk som dricker mycket året runt, då är det så här, försök i alla fall hålla uppe på julafton liksom.
Mm.
Och det är ju på ett sätt ett feltänk, va? För att det är så här, ja men det är ju ändå så att liksom ska då de här personerna vara nyktra och liksom jätteirriterade och ha liksom abstinens på julafton?
Ja.
Då blir det på ett sätt och vis en sämre dag. Om det nu är så, givet att de är liksom, att de måste, så de är drinkare liksom.
Mm.
Då är det ju, då är det smartare nästan att, ja men drick på julafton också. Annars så kommer det bara bli ännu jävligare.
Ja, eller liksom precis. Ja, det är konstigt att punktmarkera det datumet på det sättet. Ja. Om man riktar sig mot folk som dricker väldigt mycket.
Ja, i sådana fall så här, drick mer. Så du liksom kan ge barnen julklapparna och däcka sen.
Ja.
Så får de liksom leka i fred.
I fred. Vad skönt.
Ja, otroligt. Jag väntar mig nu att Socialstyrelsen ringer till mig och, eller socialtjänsten, och erbjuder mig jobb,
ja,
som handläggare.
Det.
För det här liksom enorma, det här liksom nyckeln till julefrid. Eller så ringer de för att ta Betty. Hur som helst, de kommer ringa innan podden är över.
Ja, jag får se. Det är ju en trend nu också att göra så bland meningsmotståndare. Så.
Var socialen anmäla?
Ja, precis.
Okej, vad då? Har du något exempel?
Men jag vet ju ett par...
Eller är det så att du har skickat ut en och annan?
Jag vet, av förstans. Nej, men det är
haft en del... tuff vecka.
Jag tror det är en del komiker och en del så här, debattörer och sådär, journalister typ, som har lite gått ut och haft åsikter och då har blivit SOS-anmälda på Pinchiv typ bara.
Okej.
Ja.
Fy fan.
Martin Sonneby har ju pratat om det i sin podd också om Komorgon, så att han har ju berättat om det.
Vem
jag
då?
Jag vet några till också som har snackat om det lite grann.
Vem hade pratat om det, sa du?
Martin Sonneby, komiker.
Jaha, han har blivit SOS-anmäld.
Ja, precis. För att han hade bråkat liksom med galningar på Twitter, tror jag.
Ja. Ja, det är alltså fantastiskt vilken sörja det finns, ja, på sina håll.
Ja, men vi skakar det.
Men sånt ska vi inte ägna oss åt. Men vi ska nämna ändå att för att få ta del av din potentiella ovita jul där då, och vad det nu var, då behöver man bli Patreon.
Mm. Och jag kan säga att det känns som att det är en sån god skvallrig stämning kring min berättelse i berättandet. Jag har bara kastat lite blickar på den och den känns bubblig i dubbel bemärkelse.
Ja, men på ett sätt, just det, en stark story. Mm. Alltså då stark som en sexa.
Jäklar, den tog gott.
Om din berättelse kanske känns hemsk på första anblick, så kanske min är lite mer, verkar lite gullig först på rubriken och sen blir det lite hemskare.
Nice.
Har vi varsin yin respektive yang-grej där.
Riktigt.
Men du... om man vill lyssna på din, då måste man bli Patreon. Och det blir man ju då liksom genom att gå in på patreon.com/...
Rätt upp i verkligheten. Och då får man ett lite längre avsnitt varje vecka och ett helt reklamfritt avsnitt. Och det får man, alltså om man väljer att supporta podden med valfri summa typ. Så att man kan komma undan väldigt billigt faktiskt med det.
Just det.
Och få en bättre podd skulle jag säga också.
Ja gud, man får ju två stories då varje vecka. Så ja, det är ju väldigt mycket man har att lyssna i kapp dessutom. Men nu tycker jag vi rullar vignetten och sen så bara dyker vi in i min berättelse.
Ja.
Tack för allt du gjorde för mig när jag var liten.
Oj.
Utropstecken då på slutet där.
Ja.
Mm, man vet att det man blir uppiggad direkt när det är liksom skiljetecken i rubriker.
Ja, det är inte helt vanligt, eller hur?
Nej. Då vet man att det är liksom... Ja, men nu har jag ju då... Tack för allt du gjorde för mig när jag var liten, heter den. Och jag har ju lite hintat om att jag har sett tendenser till mörker. Men vad handlar den här om då? Om du bara får liksom måla upp lite grann.
Jag tror att det kanske är då en ganska risig barndom från en förälder. Men brevskrivaren kommer sedan ihåg de ljusa stunderna och väljer att lyfta dem i berättelsen. Det jag tror vi rör
oss där. Just det. Du hade det inte så... Jag förstår nu att du hade också väldigt mycket att kämpa för.
Ja.
Och med när jag var liten.
Klassiskt så att jag, fenomen. Typ.
Just det. Tack för allt du trots allt gjorde för mig när jag var liten. Mm. Visst tyckte mina föräldrar att jag var gullig som barn. Men allt som oftast tog alkoholen och drogerna över och de glömde bort att de hade ett litet barn. Mm. I all misär satt jag hungrig, blöt och bortglömd.
Nej.
Då kom mormor som en räddande ängel. Jag har henne att tacka för allt.
Okej, okay, ja. Ja, det, ja. Var, det var ju bra att hon fanns i alla fall.
Jag måste ju säga att jag tycker det är en stark ingress som egentligen räcker som hela storyn.
Ja. Det är ju en väldigt en liten pitch typ liksom.
Ja, på något sätt. Eller det är ju kanske hela storyn egentligen. Det, jag vet inte vad som så här, egentligen ska komma av resten av berättelsen som gör det mycket mer intressant.
Nej. Ja, men vi får se.
Ja. Om det inte är liksom en shootout mellan mormor och pappan ja, eller något sånt där.
Hoppas.
Jag framhålls som den lyckade i vår familj. Den enda i syskonskaran som inte har missbruksproblem eller har suttit i fängelse. Där vill man ha en sån och eller har suttit i fängelse, gissar jag egentligen, om man ska vara petig.
Ja, det är...
Det beror säkert på att jag var den förstfödda och att min mormor orkade engagera sig i mig. Hon räddade mig från droger. Hon gjorde min barndom uthärdlig trots allt. Mina föräldrar var unga när jag föddes och redan då var de allt för glada i alkohol och droger. De ville gärna ha ett barn och de dyrkade mig som man dyrkar en söt liten docka. Det är ändå ett... Det är ju mycket mörker, men jag tycker ändå det är väldigt skönt att det är en formulering här som gör att det känns som att okej, men vi vet ju nu hur bra det har gått. Det känns i hela kroppen. Och att det är någon som har liksom lämnat det här mörka bakom sig, långt bakom sig. Mm. Kanske en kvinna som själv är gammal nu.
Just det.
När hon skriver att mina föräldrar var glada i alkohol och droger.
Ja, fy.
För jag har nog aldrig hört annars att absolut att han är glad i sponken eller han är glad i alkohol eller liksom han är liksom glad i flaskan eller den typen av grejer har man ju hört. Mm. Jag har nog aldrig hört någon säga att någon är glad i droger.
Nej, det är inte en alltså det känns inte så livsbejakande på samma sätt. Eller så.
Fast i och för sig man tänker sig då liksom nidbilden eller liksom stereotypa bilden av någon sån snabba cash Stureplans lirare som verkligen säger ja men liksom mjöl i hela ansiktet, mjölgänget i Helsingfors, att det är så här, de är glada i droger.
Ja, och alla såna pundiga Seth Rogen rullar, de är ju lite ja. De är skitiga men de är ju alltid glada i och för sig.
Ja, precis. Jag tror att så här, bara uttrycket att vara glad i någonting som är en last eller något dåligt sådär, då är det så här, ja men de kan ändå hantera det. Och det är också så här, de har i alla fall roligt när de gör det.
Ja, exakt. Ja, jag köper det. Det är ett intressant förhållningssätt.
Ja,
men det är också... Att inte vara slav under det utan mera omfamna det med värme och glädje.
Ja.
Det är lite...
Men har någon någonsin varit glad i droger som man injicerar?
Mm.
Han är glad i liksom att skjuta upp heroin.
Alltså jag tror typ att det är väl, jag kan inte jättemycket om heroinets effekter, men känslan är ju att det är väl en nedåt
ja, det är väl bedövning total liksom.
Ja, och då men precis, då blir det mer av en sån paralyserande effekt.
Ja,
det
blir ja.
Liksom, kokain kan jag mer köpa att man skulle vara glad i.
Ja.
Och kanske gräs också, för det är så här, det är lite mysig stämning kring det. Och det är mycket så här mat och slappa titta på filmstämning kring det. Det kan man väl också Ja, det är inte, ja, fast kokain är den mest vara glad i kompatibla drogen, skulle jag säga.
Ja, just det. Ja. Men, och vilken är, vad är det för liksom... Nu är det ju liksom verkligen tydligt vad vi liksom inte har rätt kompetens för det här. Men det finns, vilka droger är det som typ säg, arga gymsnubbar tar och får liksom sådana aggressionsutbrott på?
Oj, ja. Jag vet inte.
Det är ofta, jag vet inte exakt liksom. Det är väl egentligen också ett bedövnings liksom primärt. Men det känns som att många sådana här snubbar man hör om i liksom crime-poddar och sånt, att de har tagit massa tramadol.
Ja, det känns väl bekant liksom. Ja.
Och det kanske är att de också tagit anabola och därför blir aggressiva. Men om vi låter för den här gången vara att tramadol, då blir man, kan man bli liksom aggressiv.
Just det.
Då är man så här, då är man glad i kokain och man är så här, bedövad i heroin. Men och man är arg i tramadol.
Jag tror problemet är liksom... vi kanske nämnt det någon gång i den här podden. Jag kommer inte ihåg. Men att de allra flesta narkotikaklassade preparaten, de känns mer som medicin. Alltså det är mera, inte så här i effekten, men hur de är presenteras, hur de är förpackade, hur de ser ut rent visuellt och så.
Vilka menar du? Alla droger egentligen.
Ja, men alltså sådana zipbags, tabletter. Alltså det är liksom, det är mycket sjukhus kring, alltså sjukhusstämning kring.
Och många är ju också medicinska preparat. Ja. Liksom. Tramadol är väl någon typ av...
Och det känns så jävla, det finns ingen Dionysos-stämning kring dem. För att de är så jävla medicin bara. Eller de är så himla...
Ja, nej, verkligen.
Medicinska preparat. Och det är, vin är ju mera så här, man kan tänka sig, alltså man ser så här målningar på några som Bellman och några som festar och dricker massa, alltså det är en annan vibb. Det känns inte medicin på det sättet.
Nej, men det är ofta liksom nykterister eller folk som inte dricker då, periodvis, eller så här, att de säger men det är liksom, det kan vara så tråkigt att gå ut för att det är något så socialt i drickandet.
Mm.
Och liksom, det känns inte som att man deltar i det sociala på samma sätt. Och så. Det är ju liksom en aspekt som man hör mycket. Mm. Och det är lite samma med på den tiden när folk rökte. Det är så jävla sällan man ser någon som röker, tycker jag.
Mm.
Förutom här nere på torget där det står folk och röker hela tiden. Det beror på var man bor någonstans. Men... då var det också många som sa, men jag slutade röka, men jag saknade det här liksom, att gå ut och ta en rökpaus och snacka med någon och liksom den sociala biten.
Mm.
Det, jag vet inte, det är inte så ofta man hör att någon bara, det jag saknar mest med heroinet, va, det är ju den sociala biten. Att sitta där utslagen i en soffa.
Det är oftast bara heroinet i sig man saknar, det är inte alls någonting som man saknar.
Nej, men precis. Någon som är så här inlåst på behandlingshem har tvingats till att bli helt cold turkey och bara kasta sig mot de adresserade väggarna och skriker så bara, ja, sån jävla abstinens! Mm. Efter det sociala med heroin, umgänget. Ja, så kan det vara. Men du, det var alltså inte heroin då, vi tror. Vi tror att de var glada i kanske kokain. Fast det är också så här, nej, det om det var förr i tiden, alltså de är glada i gräs, typ.
Ja, amfetamin kanske. Jag vet inte, jag kan ingenting. Det är alltså något billigare, tror jag, i alla fall.
Ja. Jag har fått berättat för mig att de lekte med mig och var stolta över mig. De tyckte om att sätta på mig gulliga kläder och ge mig leksaker. Det är verkligen, det är en väldigt sparsam kravspes på att vara förälder.
Verkligen.
Det säger, vad du vet, men de sitter där liksom med kanylen hängande från armen på något föräldramöte. Bara, ja, men Bosse, vad tycker du liksom är viktigt? Vilka är de stora grejerna när man är förälder? Vilka, vad är ansvarsområdena? Ja, alltså man ska väl dyrka henne då. Eller han snackar så. Ja, fan, dyrka henne. Ska man göra en dyrka som en docka, va? Och sen sätta på henne kläder och ge henne leksaker. Ja, det är det.
Ja, pretty much sums it up.
Ja, och sen bara dåsa han av. Fan. Men när de hade fester glömde de ibland bort att de hade ett litet barn. En liten dotter som grät och var både hungrig och genomblöt. Henne glömde de bort i misären. Fy fan, alltså det är jag kan inte ens liksom, jag måste tvångsmässigt så här skämta runt allt det där.
Mm, usch, ja.
Det är liksom, ja, det var då mormor kom hem till oss. Ofta fann hon mig i ett bedrövligt tillstånd. Hon tog hand om mig, gav mig mat och bytte på mig. Framförallt gav hon mig en trygg famn. När det var allt för illa tog hon med mig hem till sig. Och det var ofta. Fuck alltså. Mormor var en stark kvinna och hon tog egna beslut och backade inte. Hon hade, nej men hon, du vet, droppkickar ju Bosse om han liksom försöker någonting.
Ja.
Hon bara, hanjaken! Skickar sån. Ja. Hon hade själv växt upp i misär och det hade även hennes enda barn gjort, min mamma. Det var kanske därför hon kände att hon ville bli ett stöd för mig. Det dåliga samvetet över hur hon själv varit en dålig mamma ville hon kompensera genom att försöka hjälpa mig. Hon ville att hennes barnbarn skulle få det bättre, inte behöva uppleva missbruk och ständiga bråk. Hon hade själv tvingats lämna sin dotter när det var allt för illa. Det ville hon att jag skulle slippa. Hon visste hur det var att komma till ett fosterhem. Det sa hon ofta och berättade hur fruktansvärt det varit. Hennes barnbarn skulle slippa det. Jag skulle få ha det lugnt och tryggt. Det var hennes ambition. Mormor var säkert annorlunda än de flesta mormödrar. Hon hade sina egna regler och brydde sig inte om vad andra tyckte. Ja, men det är ju, man kan verkligen se det framför sig, tycker jag. Den här, om hon själv då, det står ju inte rakt ut, men man kan man tänka sig att hon själv var missbrukare liksom, eller i alla fall levde i det där på något sätt.
Ja, ja.
Mormor då.
Mm.
Och antagligen, det är liksom uppenbart att hon nu på äldre dagar i alla fall verkar vara ren och har tagit tag i det hela liksom. Då är det ju väldigt klassiskt, tycker jag, att det blir en sån. Ja, man kan ju, ibland tycker jag att man kan se, eller i alla fall om någon har liksom knarkat och levt riktigt hårt, så kan man ju se på det, liksom, det sitter ju kvar. Man ser ju på den personen att säga, okej, du knarkade nog jättemycket hela 90-talet liksom.
Just det.
Och då är det också så här, då, ja, det finns en don't give a fuck-attityd som är svårslagen hos de människorna ofta.
Ja, just det. Precis, för att de har varit alltså i skiten liksom och inte så himla oroliga över saker och ting.
Nej, men du vet, de har levt ett liv där de behöver vara på alerten ifall det kommer in någon snubbe från ett annat rum med någon kniv i någon liksom hasch-noja.
Just det.
Och bara börja veva. Och då är det så här, om sen då, om någon granne är lite bråkig om något i brevlådan eller så, det är man inte riktigt liksom, det är man ganska väl rustad för att ta den fighten då.
Just det, det är den sociala ängslighet som har slipats bort lite.
Ja, men lite grann liksom. Det är så här, om det är meningsskiljaktigheter i bostadsrättsföreningen på årsmötet och någon höjer rösten, då är det så här, då backar inte den här mormorn. Precis. Om man kommer ihåg hur man kivade en snubbe på liksom kvinnofängelset. Hinseberg eller något. Ja, det är om det. Hon var en dominant kvinna som visste vad hon ville och drog sig inte för att säga det. Hon sov också med en stilett under kudden kanske. Det var ingen som satte sig på henne, det framhöll hon. Om någon är dum mot dig, säg bara till mig, sa hon. Hon var stor och stark och hade alltid färgglada kläder i vilka kombinationer som helst. Det är ändå roligt. Återigen, en sån liten grej som lättar upp det mörka.
Ja, färgglada kläder.
Ja, mormor går omkring liksom nere på torget där och liksom knivhotar folk som inte gör som hon vill.
Mm.
Men hon har också jätterolig träningsoverall på sig i liksom olika färger.
Mm.
Så det var ju nice.
Träningsoverall också.
Ja. Hon var en kvinna som både hördes och syntes. Ändå jävla king ändå. Det är också kul för att jag har liksom på bilden här då, stockfotobilden, då är det en liten flicka som kramar då vad som ska vara mormor här då, en äldre kvinna. Och då har de liksom, jag tror de har dammsugit stockfotosajten för att hitta någon som ändå är i närheten av den här ex-missbrukarjätten och hennes neonfärgade träningsoveraller som inte matchar. Det är liksom, det är klart, det finns inte, den bilden finns inte på istockfoto.com liksom. Sökning på Getty Images returned 0 bilder.
Bristande så då har de istället.
Ja, verkligen, det kan vara så. Men de har ändå hittat en farmor här då, eller en mormor som är gråhårig, har glasögon. Alla de liksom klassiska vanliga farmor-attributen. Inga kivar eller så. Men hon har ändå en kofta på sig som drar åt det lila hållet.
Ja.
Mm. Ooh, det är verkligen så. Alla andra mormödrar där ute. Ooh. Och liksom med så här Greta Lill med knivar och träningsoveraller i neon. Hon bara skakar på huvudet. Så här, det där, fan vilken neutral kärring. Maten jag fick hos henne var nog inte alltid vad BVC skulle rekommendera. Och kläderna hon satte på mig var inte speciellt anpassade. Men mormor älskade mig och gav mig trygghet mitt i allt kaos. Vad gjorde det att allt inte var anpassat för småbarn?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag slapp bara rädd och jag slapp bara hungrig när jag var hos henne. Där var det lugnt. Hon lekte inte med mig. Det förstod hon sig inte på. Ändå mäktigt. Mm. Det kan ändå säga ännu mer respektera, men det är ju kul med en pensionär som är så här, jag är här, jag fixar allt med dig och så här, men jag kan inte leka det. Det kan också bli fånigt när äldre människor ska liksom bara helt liksom gå med på vad barnen vill leka.
Mm.
Men då är det så här, nej, vi gör något annat istället. Här, jag ska visa dig hur man dyrkar upp ett lås. Det är dagens
lek. Men det får du inte använda på något ord. Alltså, att nej, läraren precis. Är saker som bara kan användas i olagliga syften. Men hon ja, lägger ändå på brasklappen.
Just det, så här tjuvkopplar du en bil. Men det ska du inte göra så här, utan bara den här föreningsordförandens bil nu. Jag fick leka för mig själv. Hon hade några enkla leksaker. Resten fick jag fantisera ihop. Men jag fick sitta i hennes knä ibland och hon sjöng konstiga visor för mig. Sånger jag aldrig hört förut. Jag också säger, vad kan det vara? Det är någon sån finsk krigsmarschvisa.
Jag tänkte också något finskt.
Ja. Yksikaksid. Alltså liksom, man är inte jättehaj på finska. Men det är ändå mäktigt att hon sitter där. Och det är liksom, vilken vemodig och fin melodi, farmor eller mormor. Vad handlar den om? Ja, den handlar om att vi ska skära halsen av alla ryssar. Ja, okej. Okay. Ja, men det var fint ändå. Men det var skönt att få sitta i knät och bara lyssna. Ibland tog hon fram något spel som vi spelade tillsammans. Jag förstod inte reglerna, men tyckte att det var kul ändå. Det är väldigt, hon framstår ju som lite tappad nästan. Det är gulligt, det här barnet. Vi gjorde massa grejer. Jag var liksom... Mm. Men det är också det fina i att det säger okej, okay, det är inte det viktiga att barnen förstår eller vad sångerna innehåller eller sådär, utan nej. Det är liksom tryggheten som är det kritiska.
Verkligen.
Vi gjorde något tillsammans. Jag har förstått att de flesta äldre fuskar för att barnen ska få vinna, men det gjorde inte mormor.
Såklart inte.
Nej, verkligen.
Mormor var extremt tävlingsinriktad och tog ingen skit.
Ja, visst hände det att hon sulade hela spelbrädet i väggen och sen gick in på sitt rum några timmar. Men det var ändå en trygghet. Jag visste ju att det var inte mig hon var arg på, det var sig själv. Det förstod hon sig inte. Nej, det gjorde inte mormor. Det förstod hon sig nog inte på. Hon lät mig aldrig vinna, vad jag kommer ihåg. Hon vann alltid. Ändå jättekul att de stannar kvar i det så mycket mer. Och det är också så här, det är inte det att säga, för om man spelar, du vet, så här, vad spelar man med, liksom, med barn? Fia med knuff typ, om hon är liten. Det är så här, det kan du ju inte, det är ju inget skicklighetsspel så mycket, utan det är ju också, går väl liksom, det är väl tärning, slumpen som avgör väldigt mycket vad man har, om man har tur liksom. Men det är kul då om hon spela något, så här, nu ska vi spela så här, seven card Caribbean stud, som är en så här jättesvår pokerform liksom. Barnet har precis börjat fatta så här Texas Hold'em.
Just det.
Och då är det så här, ja, nu ska vi växla upp lite grann. Mm. Någon gång kommer hon in och så har hon liksom byggt ett sånt kasinobord och bara, nu ska vi spela baccarat.
Hela tråkiga barn. Ja.
Okej. Okay. In med insatserna nu. Jag har inga pengar. Här, du kan låna av mig.
Nej.
Låna av mormor. Hon vann alltid. Det har kanske hjälpt mig i livet. Jag är absolut ingen dålig förlorare. Men ändå låter jag oftast mina barn vinna för att de ska bli glada. Ja, så det är liksom... Det är verkligen... Det här, där fattar hon att det kanske inte var... Det var inte där mormor pikade i kompetens.
Nej, men alltså men
hon kan inte heller kasta eller liksom lasta mormor för det.
Nej, det förstår jag. Alltså det var fan, det gör väl ingenting.
Nej, det, i det stora hela här så är verkligen, det köper man. Mormor skällde på mamma och hotade henne med socialen.
Bra.
Det blev bättre för en tid, men det är inte lätt när man är missbrukare. Både hon och pappa missbrukade kraftigt. Pappa fick ett långt fängelsestraff för narkotikaförsäljning och mamma blev ensam med mig. Det visade sig att mamma var gravid när pappa åkte in i fängelse och hon födde en liten pojke, min lillebror. Shit alltså. Under graviditeten tror jag att hon var drogfri. Hon hade ögonen på sig. Kort efter förlossningen återföll hon. Givet jävla vis. Jag ska byta sida. Och hänvisades till ett boende för mor och barn. Där skulle de få lugn och ro utan droger. Förhoppningen var självklart att hon skulle lyckas bli drogfri och kunna ta hand om båda sina barn. Mamma var positiv till att få bo med sin son och lära sig leva utan droger. Jag är själv förvånad över att mormor lyckades övertala myndigheterna om att hon var den bästa lösningen för mig när mamma var borta. Men mormor hade pondus och ingen sa egentligen emot henne. Det är ändå så här, återigen, man ser hur hon går in på liksom i kommunhuset upp till liksom socialtjänstvåningen i träningsoverall och de liksom hukar sig bakom skrivbordet och bara, nej där är hon. Där kommer Greta Lill. Och så liksom så bara, någon papper där hon säger, jag är barnets, jag är liksom, vad heter hon nu då? Jag vet inte vad hon heter.
Förlåt, hette hon Greta Lill eller var det bara någonting du bestämde där?
Det var bara någonting som jag
du kände. Naturligt.
Ja, eller hur?
Greta Lill.
Ja, men ett märkligt dubbelnamn. För det är också så här, hon har inte haft det lätt på många plan, utan det är som... Det är ett namn som föder pondus på något vis.
Så jävla märkligt.
Ja. Och sen så, här, så slänger hon fram något sånt egenhändigt kontrakt på att hon ska typ adoptera den här tjejen. Så här, skriv på det här. Och hon snackar också som Bosse då. Och då är liksom någon stackars kommunal social biträde där bara, nej jag kan inte bara skriva på hur som helst. Och då säger han så, du kanske kan låna min penna. Och så liksom gläntar hon på att hon har sin kiv där. Det är ingen penna. Och då bara direkt så bara stämplar de alla grejer. Så, vet, så hon bara, ja, nu är det du och jag gumman. Det löste sig väldigt bra.
Mormor är som one trick pony typ, känns det.
Ja, ja verkligen. Det är inte liksom en bukett av hot hon kommer med, utan det är liksom vassa och spetsiga grejer bara. Och flickan väntar utanför, så kommer hon ut och bara, sådär ja, då var det klart. Mormor fick visa lite pondus, men nu är det ordnat. Så jag fick bo hos henne. Det var säkert också bästa lösningen, även om alla rutiner inte alltid följdes och livet ibland kändes lite hipp som happ. Det blir inte alltid som man vill, sa mormor och brydde sig inte mer om det. Jävla hjälte, jag älskar henne nu.
Ja.
Greta Lill for president. Hon tog livet till synes med en klackspark trots att det varit grymt mot henne många gånger. Kanske det var just därför som hon inte brydde sig om småsaker. Hon förstod inte varför förskolan klagade när hon glömt att lägga i regnkläder en dag när de skulle vara på utflykt i skogen hela dagen. Det fanns reservkläder som jag kunde låna, så vad var problemet? Småsaker att tjafsa om, tyckte mormor. Mm. Ja, det är fan mäktigt, ja.
Ja.
Då ska vi se. Värre var att jag kom hem med ett blödande knä som inte ens var omlagt. Personalen kanske skulle tagit med lite plåster, undrade mormor. Vad skulle de svara? Mormor hade delvis rätt. Men devisen att hur skulle det ha funkat om alla barnen glömt regnkläder, den förstod inte mormor.
Nej, för att det är inte det som är fallet.
Nej, lite märkligt ändå. Alltså, så...
Vadå delvis? Hon hade väl rätt i att de inte hade lagt om såren. Alltså det skulle de väl ha gjort.
Ja. Alltså, så här, jag är väl team att så här, absolut, jag försöker skicka med Betty och regnkläder och så här, nu bor vi ju lyckligtvis ovanpå i samma hus som förskolan, så att det är en smal sak att sticka ner med någonting som saknas, men jag tycker ändå så här, jag hade varit väldigt mycket mer bekymrad om Betty kom hem med så här ett blödande knä som inte liksom är tillsatt. Alltså.
Ja, och att de dessutom då har liksom mage att klaga på att hon hade glömt att packa ner regnkläder. När de själva vet att de inte har... Alltså det är ju riktigt jävla...
Ja, jag vet fan.
Mormor alltså. 100%.
Oh ja. Jag fick ytterligare 3 syskon.
Nej, så, inte så ytterligare alltså liksom 3. Alltså besides 5. Den här extra brorsan då. Så de var 5 då.
Ja,
fy alltså fan. Den här men använd mamman kondom, alltså. Snälla människa.
Ja, alltså.
Fast det kanske visst. Är väl mycket att begära och sådana ett riktigt
pundar. Jo, men det är klart. Kvar. Absolut. Så, tvångssterilisering är dåligt och olagligt och sådär. Men man undrar ju ibland liksom.
Ja.
Alla växte upp och blev drogmissbrukare och kriminella. Mormor orkade bara med mig. Hon var för gammal att orka ta sig an fler. Ja, fan, det är också vilket mörkare då i det. För det är säkert inte liksom... Alltså, det är väl inte illa ment av mormor eller något sånt där, utan det måste väl vara förknippat med jättemycket sorg för henne då, att hon liksom inte är kapabel. Men
ja,
fast det är också så här märkligt ändå, kan jag tycka, att alltså om man bara sätter sig in i det där, så här, du får barn och det går åt helvete för det barnet, och så får det ditt första barnbarn. Och då liksom steppar du in som fan och liksom försöker styra upp och ta hand om det här barnet så det inte ska liksom så få fler barn.
Mm.
Och då är det så här, då känner du att så här, ja, nej, men jag kan inte lösa det här.
Nej.
Då kliver du av på, alltså det är väldigt så här binärt på ett konstigt sätt, kan jag tycka.
Ja, men det går ju inte, alltså man kan.
Nej, jag fattar att det är liksom i praktiken i princip omöjligt, men det hade känts lättare att köpa eller mer sant om
Däremot tycker jag att i och med att mormor vet om situationen, alltså i detalj känns det som att det är ett jävla övertramp att hon inte har gjort en sossanmälan på dem. Det tycker jag är sinnessjukt att hon inte har gjort det. Att hon har hotat med det. Vi kan se att mormor har gjort bra saker, men jag tycker också vetskapen med vad som händer de andra barnen, att hon inte gör en anmälan, det är ju fullkomligt bizarrt egentligen.
Men det känns också konstigt, för att det är så här.
Fast då kanske hon tror att brevskrivaren då, som bor hos mormor, då kanske tror att om jag gör en sossanmälan, då kommer alla deras barn granskas, liksom vårdnaden av dem. Och då kommer jag kanske inte få ha kvar henne typ eller någonting.
Ja, möjligen. Jag tycker också att det är lite konstigt, för att det är så fort det handlar om jag menar, när en föräldrapart åker in i finkan, då tror jag att liksom det är oundvikligt att socialen tittar lite på.
Ja, varför har inte situationen de satt in där redan? Det är ju jättekonstigt.
Det känns som att och för de tar ändå, det är ju socialen såklart som löser det här. Det är ju inte någon sorts sjukhusinitiativ att hon ska få bo på ett boende, utan det är ju.
Varför? Ja, det är jag övertygad.
Och hon hade ögonen på sig. Det är nog så att socialen är inkopplad. Alltså det här hotet med socialen, det var liksom för länge, länge sedan.
Okej, ja. Ja, det kan vara så. Det kan ju.
Och sen är såklart socialen inkopplad. Eller du vet, de har blivit ändå. Det kanske inte bara var att mormor var den som anmälde henne liksom.
Nej, och jag är ju verkligen öppen för idén att det är inte myndigheter i Sverige inte funkar friktionsfritt.
Så är det ju också.
Ja, ja.
Ja, och det kan ju också vara så att de här mormor kunde bara ta hand om mig, så de andra hamnade i fosterhem och så vidare. Liksom den svängen. Det känns som att det är detaljer som inte är med riktigt. Det är hennes förtjänst att jag idag är lyckligt gift och har två barn. Nu är mormor död sedan några år. Mamma lever, men är på ett äldreboende. Jag besöker henne kanske två gånger om året. Jag tror inte hon bryr sig om ifall jag kommer eller inte. Men mina barn ska veta att de har en mormor, även om hon aldrig brytt sig om dem. Mamma försökte ändå göra sitt bästa när jag var liten, även om det misslyckades. Pappa sitter mest i fängelse. Jag har aldrig haft en relation till honom än som barn, och han har aldrig frågat efter mig. Mina bröder är nästan okända för mig. Jag besöker dem aldrig i fängelset, men ser dem ibland på stan när de är ute. Jag vet inte om de känner igen mig. Jag tror inte det. Mormor.
Shit, vilken bra historia.
Ja, visst var det. Fast slutet var verkligen
jättebra var den.
Nästan gåshud alltså.
Verkligen. Ja. Fan ska man.
Ja. Ja, men vi gör så. Vi kastar oss in i gissandet, va?
Ja.
Okej. Okay. Då tror vi att den här står i någon buss och de andra. Den är 1, 2, 3. Falsk.
San. Nej.
Jo.
Vad tror du det?
Jag tror så här att det är ett case av väldigt lyckat eller liksom lyckade och kompetenta skrivarambitioner här.
Ja.
Jag tycker att den är välskriven på ett sätt som hintar om att det är någon som liksom vill komma ut med sitt skrivande. Och samtidigt så är det många trådar som klingar lite falskt. Alltså, dels det här med dagispersonal med kläder kontra sår känns som lite liksom klyschigt och märkligt att ta upp. Och jag tycker också allt det här med socialens inblandning känns som typ som att någon säger, ja men just det, hur skulle socialen göra i något sånt här? Jag orkar inte riktigt ta reda på det, så jag struntar bara i att nämna det lite grann. Jag lämnar det från historien, för det är inte det jag vill berätta om. Så att det är så här, kanske, ja men det är påhittat, men kanske med liksom att det finns sanna delar i det. Personen som skriver kanske känner någon som, eller har liksom hört om någon som har åkat ut lite för sådana saker och sådär. Men jag tror att det är lite, ja men jag tror kanske att jag hittar ett minimalt Astrid Lindgren komplex eller ambition i det hela, det här med att så här, det fina är det mörka, att jag fick ta hand, mormor tog hand om mig när mamma och så.
Just det.
Knarkade liksom.
Ja, men jag hör dig, men jag tror att det är sann. Ja. Alltså dels
men också jag ska brasklappa för att det kan vara så att det är bara det att jag inte hanterar. Mm. Att jag klarar inte att den är sann. Så därför, du vet, som en klassisk Johan. Det måste vara hittepå, för det var för jobbigt annars.
Jag fattar. Ja, men jag fattar.
Ja, förlåt, säg.
Jag fattar helt. Men jag tror att det var några grejer som övergripande känslan för mig var att den var sann. Och så var det några detaljer som stack ut som lite extra sanna. Och det var när hon, för jag tror att om det hade varit fallet att det här rör sig om en person med ambition att skriva fiktion någon gång.
Mm.
Då hade det varit mer målande kring maträtterna, tänker jag. Det är den maten hon fick äta. Det var liksom väldigt, det var en väldigt främmande visst stämning kring allting hos mormor. Det var inga detaljer kring sångerna hon sjöng eller spelen de spelade eller maten. Och sånt hade man gärna målat med, tänker jag. Om man hade varit en författare, en aspirerande författare, då vill man ju så här, dofterna var liksom av så här, kryddstarka grytor som inte var så bra för barn. Just eller sådana grejer. Men det var väldigt ospesat allting.
Ja, och sångerna. Ja, men det var det, precis, det var ju just det var ju väldigt berättat genom på ett sant sätt genom barnet som upplevde det liksom. Jag minns bara att det var konstig mat. Jag fattar inte.
Nej, precis.
Medan hade det varit ett skrivambition och varit så här, det var konstig mat som liksom Mellanöstern kryddor och sånt där som ett barn inte hade vetat liksom.
Så det tycker sant. Jag kändes sant, och sen också I don't know. Den förlåtande stämningen kring mormor och hennes ändå brister, får man ju säga, även om de inte var särskilt betydande i barnhanteringen.
Nej.
Det var inte så stora grejer. Alltså, men hon hade ändå en förlåtande, för det kanske jag igen ibland, alltså kring ens föräldrar typ, att man har så här lite dåligt samvete för någon ganska betydelselös sak, att man kanske har tjafsat lite eller någonting och
ja.
Och så de kommer kanske inte ens ihåg den grejen. Men man går och bär på en sån, ett lite dåligt samvete ibland ändå.
Just det.
Kring rätt meningslösa saker. Och det kände jag också kändes sant i den här berättelsen.
Mm. Ja, spännande ändå. Jag tyckte hur som helst att den var väldigt bra.
Ja, jättefin var den.
Det kan vi förenas i. Du, innan vi kopplar bort vagnen med våra älskade TV6-lyssnare och kastar oss in i din story. Mm. Så vill jag bara återknyta till något vi pratat om tidigare i podden, nämligen omslagen här och hur veckotidningarna allt som oftast värderar typ en fläskfilé gratäng eller mat generellt högre än människor och kända ansikten på omslagen. Och jag har två exa. Jag har en Hemmets veckotidning och jag har Hemmets journal framför mig här som jag har köpt. Och det är bara så att det är liksom otroligt. Om vi börjar med Hemmets journal, då är det liksom dels en familj med vanlisar då så att säga. Och då är det en liten text. Familjen som binder julbockar året runt. Det är alltså familjeföretag, och då står de i sina liksom arbetsförkläden på bild med en julbock i handen och en litet barn där med. Det är en jätteliten bild som är nederkant. Den andra då människan, liksom själva omslagets kändis, det är Skansen Jonas.
Ja.
Och Skansen Jonas helt okända dotter Anna som tar över nu då i Skansen akvariet. De två är på bild och det är liksom längst, liten bild längst om ett frimärke, längst uppe i högra hörnet.
Åh gud. Det
där är liksom,
jag älskar prioriteringen. Av,
ja, otroligt. Både liksom, både definitionen av kändis, omslagsperson. Ja, men Skansen Jonas och hans okända dotter, det är väl,
vi kör på det.
Det är väl de vi ska ha. Ja.
Klara för omslaget.
Men allt detta trumfas ju av självaste då omslagspersonen då inom citattecken, som då bara är, det är inte ens en rätt, utan det är Clementin. Det står Clementin i versaler liksom.
Ja, ja, det är ju gott med Clementin.
Ja, verkligen. Juligt också. Ja. Men allt detta är ändå så här, vinnaren den här gången är Hemmets veckotidning som då i deras nummer 50 står det härligt julnummer. Och de har valt att när det gäller mänskliga ansikten ha 0 stycken på omslaget.
Ja.
Ja. De har till och med de nämner så här text då lättlagade klassiker till julbordet, finfika till adventskaffet, godaste dryckerna till julmaten. Så det, i text så har de ändå det fokus på maten, men den klarar inte ens att ta plats på bild, för omslagsperson eller omslagsgrej den här gången på Hemmets veckotidning, det är en, jag antar att det är då en ren. En ren med snö i pälsen. Eller det kanske är liksom en... Jag kan inte skilja på sånt där. Det kan ju vara ett rådjur. Mer troligt kanske. Men ett rådjur då som har en sån polkagriskrok i munnen.
Mm.
Och en tomteduva på sig.
Jaha.
Och så står det texten God jul bredvid. Jag visar upp det för dig nu här i...
Ja, det behöver inte vara konstigare än så.
Nej, det kan man ta med sig, att om du inte har någon clementin att tillgå när du ska göra omslaget, så kan du alltid ta någon sorts rådjur med en tomteluva.
Verkligen, ja, det var ett sikt omslag.
Det funkar i alla lägen.
Nice, ja, jag tyckte nice. Om det, jag hade köpt den tidningen. Nu fanns inte den just i min här, så jag fick nöja mig med en julbuffé på bara. Men det ser smaskigt ut.
Ja, en helt vanlig julbuffé. Ja. Men det är ändå inga jävla kändisar.
Nej, inga kändisar alltså.
Nej. Men med de orden så får vi väl tacka dig som har lyssnat så här långt. Då. Överväg att bli Patreon, för då får du ännu mer story. Och du slipper reklam dessutom. Kan ändå lyssna i din vanliga poddspelare. Så gör det. Och vi blir jätteglada. Gå in på patreon.com/.
Rött upp i verkligheten.
Men tills dess, väl mött nästa vecka. Har det gått? Hej. Nu, Jonas, take it away.
Svärmor kan inte hantera alkohol.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.